En tanig man i vitt bomullsskynke stänger dörren till sin eremitbostad och ger sig ut barfota på en 400 kilometer lång vandring. Mahatma Gandhi ska till havet för att bryta mot britternas kolonialvälde. Där ska han plocka upp salt från vattnet och för det räknar han med att bli slängd i fängelse, kanske ännu värre.
Så sa han liksom att jag kommer inte att komma tillbaka till Ashramet förrän Indien är fritt. Eller om jag kommer tillbaka så kommer jag tillbaka som en död man.
1930 är det olagligt för indierna att tillverka en vara de inte kan leva utan. Istället tvingas fattiga indier att köpa tungt beskattat salt från britterna. Och det får den fredliga folkledaren Mahatma Gandhi att se rött.
Det är ju lika sinnessjukt som att ta ut skatt för att man andas luft.
På vägen till havet kommer Gandhis saltmarsch att växa från en liten klunga till 50 000 demonstranter. Indier över hela landet kommer att bryta mot kolonisatörernas saltlag. Och deras civila olydnad kommer att bli en vändpunkt i landets kamp för självständighet. Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag ska vi strössla lite salt. I ett tropiskt land som Indien, med skoningslös sol och hög luftfuktighet, förlorar kroppen väldigt mycket salt när den svettas. Fyller man inte på så överlever man inte.
Saltbrist, om det verkligen går långt så börjar ju kroppen att kollapsa.
Så det är på liv och död när Storbritannien förbjuder Indien att tillverka och sälja sitt eget salt. Det säger Zach O'Yeh som skrivit flera böcker om Mahatma Gandhi och själv bor i Indien. Förbudet beror på att skeppen som fraktar dyrbara kryddor och bomull till Storbritannien inte kan segla tillbaka tomhänta utan att blåsa omkull. Därför fylls de med engelskt gruvsalt som dumpas i Indien innan skeppen kan vända igen. Och det saltet tvingas indierna köpa. Och dyrt dessutom.
Nästan halva inkomsten kunde gå till att köpa salt.
Det här är en mångmiljonaffär för britterna. Och de är villiga att gå långt för att ingen ska komma åt saltet från det salta havet som omger Indien. Så långt att de planterar ett törnsnår som är flera meter högt och brett, tvärs över hela landet.
Det här är ju liksom någonting som hämtat ur en Monty Python-film eller något. Det var alltså 14 000 personer som var heltidssysselsatta med att patrullera den här häcken och vattna de här buskarna. Men det säger någonting om proportionerna på den här saltskatten, om det var värt att anställa 14 000 personer för att se till att ingen smugglade in en liten burk salt.
Det är nu Mahatma Gandhi kommer in i bilden. Han är politikern som är fast besluten att befria sitt land från Storbritanniens grepp. Och han tycker att saltlagen är en perfekt symbol för hur alla indier, oavsett klass eller bakgrund, drabbas av britternas förtryck. Så han får en idé.
Jag tänker gå hemifrån till havet och bryta mot en enda brittisk lag. Han väljer det minsta tänkbara brottet och sen ser till att han själv får det största tänkbara straffet.
Men många politiker, till och med i hans egna kongressparti, tycker att det är fel väg att snöa in sig på något så litet som salt i kampen för landets självständighet.
Det här kommer inte ge något resultat, för det är ju... Salt är ingenting viktigt.
Och politikerna är inte de enda som förkastar Gandhis idé. När Gandhi skriver till den brittiska vicekungen om sin plan och kräver att saltlagen ska avskaffas, bemöder sig Lord Irving inte ens med att svara.
Om den här farbrorn vill gå till stranden och plocka lite salt så får han väl göra det. Så han tog det inte alls på allvar.
Men det skulle visa sig vara ett stort misstag. Den 12 mars 1930 är det dags och fullt med folk utanför Gandhis ashram. För han ska inte vandra ensam. 78 volontärer har valts ut som ska representera olika religioner, kaster och delar av Indien. Nu ger de sig av. Tillsammans går de som ett enat land och sprider budskapet om ett självständigt Indien. Och det handlar inte om någon promenad till närmsta strand. Nej, vandringen tar flera veckor. Varje kväll stannar de till i en by längs vägen. Där berättar Gandhi om sin plan och uppmuntrar till fredlig civil olydnad. Det han kallar Satyagraha.
För byborna tänker jag mig att det är lite grann som att någon profet kommer hem till någon knacka på. Här är en person som är beredd att ge korsfäst för sina landsmäns skull.
Varje dag växer folkmassan som kommer för att lyssna. Och fler ansluter sig till saltmarschen. När Gandhi äntligen når Arabiska havet är tåget av demonstranter bakom honom flera kilometer långt. På stranden står polisen och väntar. Men det hindrar inte Gandhi.
Han går ner där på stranden och han tar upp en liten klump salt. Och det här sågs som en revolution.
Gandhi har brutit mot lagen framför ögonen på tusentals påhejare och den internationella pressens kameror. Nu får hela världen upp ögonen för Indiens självständighetskamp.
Folk börjar ifrågasätta, är det här verkligen sunt med sån här kolonialism och hur behandlas de här indierna? Är det rättvist?
Saltmarschen har enat ett Indien som britterna styrt genom att söndra och härska. Och nu gör indierna motstånd med samlad kraft. Våren 1930 hamnar mellan 60 och 90 000 indier i fängelse för att ha brutit mot saltlagen.
Ingen hade föreställt sig att någonting sånt här någonsin skulle kunna hända. Vi behöver inte vara förtryckta i all evighet. Vi kan bli fria om vi tänker att vi kan bli fria.
En månad efter saltmarschen hamnar Gandhi bakom galler. Han har skrivit till Lord Irving igen. Nu om en planerad aktion vid saltverket Darasana. Och den här gången tar den brittiska vicekungen inte lätt på hans varning. Nyheten om Gandhis fängslande spårar tusentals indier att marschera till saltverket. Där möts de fredliga demonstranterna av brutalt våld från brittiskt ledda soldattrupper. Men helt i linje med Gandhis icke-våldsfilosofi gör de inget motstånd mot stålbatongerna. Deras vita bomullsskynken färgas röda av blod. Än en gång riktas världens strålkastarljus på Indiens nu blodiga självständighetskamp.
Då var det liksom inte längre bara en intern brittisk angelägenhet, utan det var ju liksom en världsangelägenhet.
Den brittiska regeringen möter så mycket protester efter saltmarschen och Darasana-demonstrationen att de tvingas ta Gandhi från fängelset till förhandlingsbordet. Där lovar Lord Irving att låta indierna tillverka salt för hushållsbruk om Gandhi blåser av sin kampanj för civil olydnad. Dessutom lovar han att de tiotusentals indierna som brutit mot saltlagen ska släppas fria. När de skakar hand framför kamerorna frågar Lord Irving om Gandhi vill ha en kopp te. Gandhi ber istället om vatten och häller lite indiskt smuggelsalt i glaset. Han säger att han saltar till minne av tebjudningen i Boston. Det är att strö salt i såren. För det var den amerikanska protesten som gjorde USA självständigt från britterna.
Han antyder att Indien också kommer att bli självständigt snart. Men det är inte som ett ultimatum, utan han säger det som ett skämt.
Det kommer dröja till 1947 innan Indien blir självständigt. Men protesterna mot saltlagen visade Storbritannien att deras kontroll helt vilat på att indierna inte gjort motstånd. Och nu har de gjort just det. Saltet blev den första spiken i kolonialväldets kista.
En liten sak som kan leda till någonting så stort.
Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.